Välkommen till podden på Lantbrukets hållbarhetsfront. Dagens avsnitt är det andra i vår serie om lantbruksbaserad biogasproduktion. Biogas är en viktig del för att möjliggöra fossilfri och recirkulär energiförsörjning. Och flera potentialstudier visar på att lantbruket och dess substrat står för den största potentialen att producera mer biogas i Sverige. Biogasproduktionen pekas även politiskt allt mer ut som betydande. Både i regeringens biogasutredning och på EU-nivå genom initiativet Repower EU, som syftar till att göra EU oberoende av rysk fossil energi. I förra avsnittet diskuterade vi den lantbruksbaserade biogasens potential och om hur det är att driva en gårdsbaserad anläggning i praktiken. I detta avsnitt ska vi ta ett bredare grepp om biogasfrågan. Bland annat berättar lantbrukaren Stefan Bengtsson om sina erfarenheter av att gå samman flera lantbrukare och driva en biogasanläggning ihop. Och Karin Eliasson, som jobbar med rådgivning inom lantbruksbaserad biogas, berättar om vad som krävs för att realisera biogasens potential och hur nyttan av biogasproduktionen kan maximeras till lantbruket. Men också om den långsiktiga hållbarhetsinvestering som den gårdsbaserade biogasproduktionen faktiskt är. Först ut är intervjun med Karin Eliasson och vi önskar er god lyssning.
Hej, jag heter Karin Ahlberg Eliasson och jag jobbar med rådgivning inom lantbruksbaserad biogas. Och det har jag gjort under rätt lång tid och varit med i utvecklingen av de lantbruksbaserade biogasanläggningarna runt om i Sverige. Till vardags är jag också vd på Hushållningssällskapet Jämtland där jag har min bas.
Idag så ser vi ju då en ökad efterfrågan på biogas och flera potentialstudier visar ju på att lantbruket står för den största potentiella ökningen i och med de substrat som då finns på gården. Trots det så finns det ju då ganska så få gårdsbaserade biogasanläggningar i Sverige, även om vi nu ser att det ökar också. Och det kan ju såklart bero på tidigare frånvaro av till exempel långsiktiga spelregler, sviktande efterfrågan, dålig lönsamhet och så vidare. Men idag så ser vi då att vi har helt andra förutsättningar med tydligare politiska signaler, till exempel biogasmarknadsutredningen och gödselgaspremien och också då en ökad efterfrågan. Och då är min fråga till dig, hur kan vi bäst utnyttja den här möjligheten nu?
Ja, men där tycker jag att du i grunden var inne själv på basen i det här, och det är ju de långsiktiga spelreglerna. Och det är faktiskt så att till exempel gödselgasstödet är ju inte beslutat ännu att vara långsiktigt, utan det dröjer. Och det kommer att ta tid innan det kommer fram. Så att de långsiktiga spelreglerna är jätteviktiga. Men sen är ju lantbruket, precis som alla andra branscher, också drabbade av vad som händer i omvärlden. Och så länge det är osäkerhet i omvärlden vad gäller energipriser och råvarupriser, så skapar ju det också en osäkerhet om man till exempel vill bygga en biogasanläggning. Men den största förutsättningen i Sverige, den har ju kommit nu i vår när Klimatklivet öppnade upp för att man kunde söka stöd för biogasanläggningar som producerar el och värme. Och där har vi ju sett en tydlig uppgång. Så min bedömning är att det kommer byggas många biogasanläggningar på gårdsnivå de kommande åren. Med start redan i år, men framförallt under 2023 och 2024.
Ja, precis som du är inne på, så mycket av den biogasen som produceras på gårdsnivå används ju idag för elproduktion. Och om vi skulle kunna uppgradera mer av den gasen till exempel flytande biogas eller fordonsgas, så skulle vi kunna maximera klimatnyttan ännu mer genom att då kunna ersätta fossila bränslen. Det här kan ju vara någonting som kan vara svårt att investera i om vi har en mindre biogasanläggning. Hur ser du på vilken roll samverkan spelar för att få till den här ökade produktionen, och har du några tankar kring det?
Ja, i grunden här så är ju marknaden som styr, men vi ska ju komma ihåg att kanske på samhällsnivå så är den största klimatnyttan att producera fordonsgas. Men för den enskilde lantbrukaren som äger substratet och dessutom har ett elbehov, så är det ju en otroligt stor klimatnytta att kunna producera sin egen energi, sin egen el, just för att man blir självförsörjande, men också för att man får rådighet över biogödsel och att man på det sättet kan minska inköpet av mineralgödsel, lantbrukets största problem vad gäller klimatpåverkan. Så att det är liksom inte entydigt att all biogas ska bli fordonsgas. Men sen är ju givetvis det att med tanke på fossilpriset nu och på fossila drivmedelspriserna så ökar intresset för fordonsgas och för att driva alla möjliga typer av fordon och maskiner med biogas. Och där kommer ju nu även de småskaliga uppgraderingsanläggningarna som blir mer konkurrenskraftiga. Och det går inte att säga att den ena lösningen är bättre än den andra, utan det är ekonomin som styr. Det kan finnas mindre biogasanläggningar som absolut hittar en lösning att producera fordonsgas själva, medan man på andra marknader i en annan del av landet behöver gå ihop. Men vi ser ju också nu att eftersom att intresset ökar att producera fossilfri energi, så ökar ju också intresset från investerare och energiföretag även på den här marknaden. Så att vi ser och vi kommer säkert se flera olika typer av samägande och så också. Men det är helt lokalt drivet eftersom att vi inte har något nationellt gasnät till exempel. Så det är marknaden som styr vad som är ekonomiskt lönsamt i de enskilda fallen.
Jag har ju funderat lite på det här hur vi maximerar nyttan till lantbrukarna nu när fler aktörer får upp intresset för jordbrukets substrat. Mm. Har du tänkt någonting kring det?
Ja, jag tror att lantbruket länge har varit medveten om värdet i gödseln. Just därför att dallgödseln är ju den viktigaste näringskällan för att få ett hållbart kretslopp på gården. Både vad gäller växtodling och djurhållning. Så att det är ju en resurs som vi i lantbruket har varit medvetna om värdet i länge. Nu får man ju addera till energiproduktionens värde så att säga, och att biogasen också höjer växtnäringsvärdet på gödseln när den har gått igenom biogasanläggning. Och där kan väl jag känna att där är det viktigt att man som egen lantbrukare förstår att gödseln, precis som alla andra organiska restprodukter, bara ökar i värde nu. Och vi kommer se en konkurrens om substraten, vi ser ju redan. Och det är likadant där, att där kommer vi se olika lösningar. De lantbrukare som har möjlighet att investera i en egen biogasanläggning eller kanske tillsammans med några stycken, de kommer att göra det, för att då har man hela kedjan i sin hand så att säga. Medan vi kommer säkert se lantbrukare som i olika utsträckning säljer sin gödsel till biogasanläggningar. Vi har ju alltid transportfaktorn, alltså att köra substrat fram och tillbaka som en miljöpåverkande del när vi bygger de här samrötningsanläggningarna där man bygger in också rätt långa transportkedjor. Så att jag är ju personligen mest driven av att man ska hantera resursen gödsel så lokalt som möjligt, därför att det ger den absolut högsta klimat- och miljönyttan, och numera då också med de elpriser som finns också den högsta ekonomiska nyttan för lantbruksföretaget. Så att substraten blir mer och mer intressanta, det kommer vi se. Och vi kommer också se det omvända, att lantbruksföretag som har biogasen länge blir bättre och bättre på att producera biogas, och själva kommer vi köpa in. Så att vi kommer få fler aktörer på substratmarknaden.
Det här med biogasanläggningar nu då, när det är stor efterfrågan och man pratar mycket och liksom det är många som skickar in ansökningar till Klimatklivet. Vad ska man tänka på om man är lantbrukare och funderar på att bygga en biogasanläggning? Vilka är det som du skulle tipsa liksom att ni borde satsa på att bygga?
Vi räknar ju på väldigt många gårdar nu, för intresset är ju stort. Det har inte varit så här stort på 10-12 år. Och det gör ju att väldigt många får utrett om man har förutsättningar för biogasproduktion. Men i grunden så ska man ju komma ihåg att det är en investering. Alltså det kostar ju pengar, själva biogasanläggningen. Och vad jag tycker man ofta kanske glömmer bort, det är att man ska ha ett långsiktigt tänk i biogasanläggningen på gården. För att få en diskussion med sin bank, till exempel, hur påverkar den här investeringen gårdens värde? Animalieproduktionens värde till exempel. Vad finns det för avyttringsmöjligheter om jag behöver göra mig av med gården? Hur förändras gårdens värde en sån gång? Och framförallt ha en diskussion med sin bank och verkligen förklara att det här är en hållbarhetsinvestering. För vad som händer nu på finansmarknaden, det är ju att det ställs större och större krav på företagen att man ska nå upp till hållbarhetskriterier och uppfylla FNs hållbarhetsmål. Och i EU så kallas det ju för taxonomin. Och där kommer ju jordbruket ingå också. Att man måste helt enkelt leva upp till olika miljömål för att få lån helt enkelt. Och det är ju för att finanssektorn ska bidra till en hållbar ekonomi. Och det gör att en biogasanläggning ska ju ses som ett sätt för gården att höja sin hållbarhetsprestanda. Och därmed i förlängningen förhoppningsvis bli än mer attraktiv som företag. Och bli än mer kreditvärdig för framtida investeringar. Så att man måste se det som en investering som höjer gårdens hållbarhetsprestanda helt enkelt. Och en viktig del i den här kommande taxonomidiskussionen. Så att det går inte att säga vilken gård som har bäst förutsättningar. Utan det är helt beroende på vad man har för företagstänk.
Du har ju jobbat som och jobbar ju fortfarande som rådgivare och väldigt nära lantbrukare som bygger biogasanläggningar. Har du några avslutande konkreta tips till den som går i byggtankar?
Jo, men det är ju självklart att man ska våga tänka lite framåt. Och det hänger ihop med det som jag sa tidigare. Att blir man en bra energiproducent, då kommer man också vilja producera mer energi. Så att man kapacitetsmässigt ska man tänka lite mer än vad bara det egna substratet på gården behöver, så att säga. Men sen vad jag tycker är viktigast är ju att man börjar. Och att man ser biogasanläggningen som en del av en långsiktig utveckling av gården. Just för att det ska bli mer hållbar och resilient för framtida utveckling. Vi ser ju till exempel att de som har en biogasanläggning idag. De kan ju skratta sig lyckliga när de kan producera egen el till exempel. När grannföretaget som inte har biogasanläggning har varit tvungen att köpa dyr el senaste halvåret, året. Så att det är också viktigt att man verkligen kommer igång. Men sen just nu är ju råvarumarknaden rätt speciell. Och även finansmarknaden då, vad som händer med räntor och sådär. Så att allting blir dyrare. Och där får man ju ha en egen diskussion liksom, om man tänker att man ska is i magen och avvakta. För man tror att det kommer bli billigare råvaror framöver eller så. Men alltså betong, stål och trä som vi använder i biogasanläggningen. Det har ju skenat iväg i pris. Samtidigt så har det ju blivit dyrare med det som man producerar också, det vill säga el och mineralgödsel.
I förra avsnittet pratade vi med lantbrukaren Andreas Markusson som startade en biogasanläggning på den egna gården. Ett annat alternativ är att gå samman flera lantbrukare och driva en gemensam biogasanläggning. Idag har vi intervjuat Stefan Bengtsson som är delägare och ekonomiansvarig på Alvesta Biogas. En biogasanläggning som ägs och drivs av 11 olika lantbruksföretag. Alvesta Biogas uppgraderar sin biogas till fordonsgas och rötar förutom flytgödsel även mat och slaktavfall. Vi kommer bland annat prata om hur samordningen fungerar i en delägd biogasanläggning, fördelar och nackdelar med att gå samman och dessutom får vi höra några tips till lantbrukare som funderar på att starta eller gå med i en delägd biogasanläggning.
Jag heter Stefan Bengtsson och jag är då delägare tillsammans med 12 andra lantbruksföretag i Alvesta Biogas. Och jag är lite ekonomiansvarig och sköter transportplanering och lite sånt här. Och så ingår jag i vår lilla styrgrupp som sköter den löpande driften.
Vill du berätta lite om biogasanläggningen, exempelvis hur projektet startade och hur det har finansierats?
Ja, det startade egentligen med en förstudie redan 2010. Vi är ju ganska många gårdar runt Alvesta med ganska stor djurproduktion och det var ju väldigt hett då. Man pratade väldigt mycket biogas och så att vi startade en sån här förstudie där vi tittade på olika upplägg för att gemensamt kunna bygga någon form av samrötningsanläggning då. Vi hade ju tillgång till ungefär 70 000 ton flytgödsel och medelavståndet ut till gårdarna var ungefär 7 kilometer. Så att vi tyckte att vi hade väldigt bra förutsättningar och vi gjorde lite ekonomiska kalkyler och sånt med och vi tyckte de såg så bra ut så att vi tyckte att vi skulle satsa på det här. Så att vi gjorde ju då först en miljökonsekvensbeskrivning och vi sökte också investeringsstöd då från EUs landsbygdsfond då. Och när MKB:n var klar och vi fick det här investeringsstödet beviljat då var ju nästa steg att få någon bank att ställa upp också då. Det var inte helt lätt för ett nystartat företag utan någon historia bakom sig att få någon bank att tro på oss. Så att det var många turer till de olika bankerna. Det var egentligen bara en bank som trodde på oss då och de ställde väldigt höga krav avseende leveransavtal och så vidare då. Men till slut så fick vi ju klartecken från dem och därför kunde vi dra igång upphandling och byggnation under 2014. Och sen så kunde vi då dra igång produktionen i januari 2015 och sen har det snurrat på sedan dess. Vi är 11 lantbrukare och sen så från början så var även Växjö stift med. Sen så var även Entreprenörinvest med. Det är en sån här Ingvar Kamprad stiftelse som går in och stöttar lite sådana här nystartade företag och så. Så de var också med som delägare från början och ställde också upp med en styrelsepost. Så att det var ju väldigt bra att få deras kunskap med i det här då. Sen nu på senare år så har vi faktiskt löst ut både kyrkan och Entreprenörinvest ur det här. Så att idag är det bara vi 11 lantbrukare kvar då. Produceras ungefär 1,5 miljon kilo fordonsgas idag. Det är alltså ungefär 20 GWh då. Ja, vi brukar säga att varje dag på vår anläggning så kör vi in mellan 4-5 lastbilslass med gödsel och annat. Och av det så blir det ju då lika många lass biogödsel. Men då får vi också ut motsvarande 6000 liter bensin. Och på 6000 liter bensin kommer man ju ungefär 8000 mil. Det är 2 varv runt jorden. Det är vad vi får ut varje dag från några lass gödsel. Och det är ju ganska häftigt faktiskt.
Jag är nyfiken på hur er verksamhet drivs när ni är flera stycken då, om du vill säga någonting kring samordning och hur arbetsfördelningen ser ut.
Vi är ju 11 delägare. Av dem så är det 3 som ingår i en styrgrupp då, tillsammans med vår driftstekniker som då sköter det löpande arbetet. Då. Sen så har vi då delägarträffar där vi går igenom allting. Vi har bara en heltidsanställd på anläggningen. Sen har vi då en jourgrupp på 7 personer som då tar jouren var 7:e vecka. Och då alltså under kvällar, nätter och helgerna då. Sen så går ju delägarna in när det är några större jobb som behöver göras. Då plockar vi in de resurser som behövs då.
Jag funderar på det här med att samla in substrat från flera olika gårdar. Kan du säga någonting om vad man ska tänka på då?
Det är ju alltså oerhört viktigt det här att man har ett bra smittskydd. Det skulle ju vara fullständigt förödande om någon gård fick in salmonella till exempel och det skulle spridas till de andra gårdarna då. Så att, därför måste ju alla substrat som tas in i anläggningen, de måste ju hygieniseras. Det innebär alltså att man värmer upp substratet till minst 70 grader under 60 minuter då. Och likadant är det ju noga med att vår tankbil, att den diskas och desinficeras när man har kört andra substrat innan då. Så att, Men alla delägare får alltså tillbaka lika mycket biogödsel som den mängd flytgödsel som man levererar in till anläggningen. Och flera gårdar, de har ju mycket åkermark som ligger långt från sina stallar och då har de kunnat bygga satellitbrunnar så att när vi kör tillbaka biogödsel då kör vi ut det till de här satellitbrunnarna. Så på det viset sparar man ju mycket transporter för dem då. Sen är det också väldigt positivt att den här utrötade biogödseln, där har man ju då ökat andelen växttillgängligt kväve så att den biogödsel som delägarna får tillbaka, den är ju betydligt bättre och mer välbalanserad än den flytgödsel de levererar in. Det är också så att vid hygienisering så avdödas ungefär 90% av de ogräsfrön som finns i gödseln så att det minskar ju också behovet av kemisk bekämpning och så. Biogödseln är ju också mer lättflytande och lättare att sprida än den vanliga flytgödseln.
Använder ni några fiberrika substrat?
Vi tar in framförallt flytgödsel men vi tar även in matavfall och slaktavfall då. Man kan säga att flytgödseln är en bra bas. Det ger en väldigt stabil produktion då. Det är få störningar i processen där då. Men sen är det alltid bra att man har lite matavfall, slaktavfall och den typen av substrat med som ökar gasutbytet då. En bra mix det är om man har 75-80% gödsel och sen att man kan då spetsa med mer proteinrika som till exempel matavfall, slaktavfall. Och vi brukar säga det att matan rötkammare det är ungefär som att utfodra en ko. Det gäller att hitta en bra mix och att man ändrar så lite som möjligt. För man vill ju ha så lite störningar som möjligt för då trivs ju de här mikroberna och mikroorganismerna bäst. Och då har man ju bäst produktion med. Så det är precis som när man utfodrar kor att det gäller att ha en bra foderstart och inte för tvära foderbiten. Då får man bäst produktion.
Ja, precis. Det är väl de här mikroorganismerna då som har vant sig med en viss typ av mat eller substrat. Men jag funderar på också det här med matavfallet. Vill du berätta lite om hur det samarbetet kom till? Hur hittade ni aktörer så att ni fick in matavfall också?
Det är ju bra att man har lite matavfall och slaktavfall. Det ökar produktionen ganska mycket. Så att, vi tar emot mat och slaktavfall både från storkök, restauranger och livsmedelsföretag då. Och då är det ju viktigt att tänka på att substraten inte får innehålla några oönskade ämnen då biogödseln sen ska spridas ut på våra åkrar. Som det är idag så kör vi in ungefär 15 000 ton med mat och slaktavfall och då får vi ju motsvarande mängd biogödsel som vi då säljer ut till andra lantbrukare också då. Den har också blivit väldigt eftertraktad, speciellt i dessa tider med höga gödningspriser. Vi tar ju hand om matsvinnet och återför det till marken så att det är ju verkligen en kretsloppsanläggning på det viset.
Ja, men det är ju ett fantastiskt exempel på hur man kan sluta kretslopp och trygga den lokala försörjningen av växtnäring bland annat då.
Ja, precis.
Och vill du kort säga fördelar och nackdelar med att gå ihop och starta en anläggning så som vi har gjort?
Ja, som det är idag så finns det ju många bra småskaliga biogasanläggningar för el- och värmeproduktion. Men i en sån anläggning så är det inte mer än 40-50% av energiinnehållet som blir till el och resten blir ju till värme. Och det är lite svårt att kunna utnyttja den värmen effektivt, och det var kanske det som var huvudorsaken till att vi då valde att gå ihop och bygga den här samrötningsanläggningen där och producera fordonsbränsle då. Men en sån anläggning, det krävs så väldigt stora investeringar, så att då måste man vara antingen en väldigt, väldigt stor gård eller att man är flera gårdar som går ihop för att kunna få ihop de här volymerna då. Sen har det ju varit det har ju varit väldigt positivt då att ha ett gemensamt projekt. Det är ju 11 olika lantbruksföretag och ibland så är det konkurrens om arrendemark och alltihop, men det var det riktigt kul att kunna ha en gemensamt projekt att jobba med då. Och vi tycker att det här arbetet har fungerat väldigt bra och det har varit väldigt positivt för samhörigheten för oss lantbrukare.
Vi uppgraderar ju gasen då till komprimerad fordonsgas. Var det ett självklart val för er och utforskade ni andra alternativ?
Då 2014, då hade det inte kommit alls så långt det här med flytande biogas, utan komprimerad gas, det var huvudalternativet då. Sen kan man säga att det krävs ju ännu större volymer om man ska ha en anläggning för flytande fordonsgas. Då hade vi nog behövt vara dubbelt så stora som vi är idag då, men den tekniken kanske också utvecklas. Men som sagt, det har varit komprimerad gas som varit vårt huvudalternativ, och genom att vi då levererar ganska mycket fordonsgas även till länstrafikens bussar så är det ju det vi kommer fortsätta att satsa på.
Och avslutningsvis, har du något tips att ge till den som vill starta eller gå med i en kooperativ biogasanläggning?
Ja, det är viktigt att man har god tillgång på substrat med rimliga transportavstånd då. Och sen är det viktigt att man har en säker avsättning för den gas man producerar och att man har långa avtal där. Och sen inför ett sånt här projekt så är det viktigt att man åker runt och studerar många olika anläggningar och att man försöker anlita de kunniga rådgivare som vi har i landet så att man får en så optimal anläggning som möjligt.
I dagens avsnitt har vi fått höra mer om biogasens möjligheter inom lantbruket och även om hur flera lantbrukare kan gå ihop och driva en biogasanläggning ihop. Vill ni läsa mer om lantbruksbaserad biogas hittar ni länkar till matnyttiga rapporter i avsnittsbeskrivningen. Eller så kan ni lyssna till vårt tidigare avsnitt om biogas där vi också har samlat en hel del information i avsnittsbeskrivningen. I nästa avsnitt fortsätter vi prata om lantbrukets energiförsörjning och elektrifieringens potential. Så håll utkik! Tack för att ni har lyssnat och stort tack till talarna Karin Eliasson och Stefan Bengtsson som delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring lantbrukets biogasproduktion.